Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag är här.
Ska jag ta en Göteborgsvits eftersom jag är i Göteborg?
Ja, ta den.
Vart går poliserna i Göteborg när de vill roa sig?
Liseberg.
Ja, men du kan ju inte säga så. eller du svarade att du tror att de går till Liseberg.
Ja, jag tror att de går till Liseberg.
Okej, okay. Ja, jag älskar att du precis svarade rätt utan att en aning om att... Men det blir ju inte roligt om man säger Liseberg. Man säger Poliseberg.
Ja, men gud. Hur man förstör någons skämt utan att ens veta om det.
Verkligen. Hur många göteborgare finns det i Tyskland? Jättemånga.
Okej, jag fattar. Du är i Göteborg.
Ja, jag är i Göteborg. Och Gurmenni var skämtet på den andra vitsen. Om du någon satt och bara, men vad var det då för roligt skämt? Jag är i älskade Göteborg. Och det roliga är att jag är inte bara här själv. Utan, eller för det första är jag här då och spelar sista spelhelgen med Peter Pan.
Ja. Är det lite, du ska berätta allt, men jag bara frågar, är det lite melankoliskt? Är det sorgligt att ha sista föreställningen och sådär?
Ja, men lite vemodigt är det. Även om jag kanske liksom inte kommer bära med mig tingeling så mycket som... Det har varit nog mer vemodigt att säga hej då till stora huvudroller. Kanske, eller liksom typ som Hybris-turnén och Kortklart och tacksam. Och det här gänget, jag vet inte om jag någonsin kommer jobba tillsammans med liksom det här otroligt starka humorgänget. Alla i en... I en produktion igen. Det är ju väldigt unikt att samla så många. Men så lite tråkigt. Sen är jag sån, jag vet inte hur du är, för du är ganska rastlös. Men jag älskar att jobba i samma produktion hela tiden. Jag tycker det är så skönt. Bara fortsätta, det är som ett tåg som bara rullar och rullar och rullar. Och jag behöver inte tänka så mycket.
Men du
så
kan att jag hade kunnat sladda spela... in fem i föreställning hela tiden, för de vet.
Exakt.
Hon kommer stå där på scenen, men hon är inte här 10 minuter innan liksom.
Nej, och det är det som är så skönt, för nu har jag ju liksom allsången framför mig, och då är det prestationsångest och det ska skapas nya nummer och det ska, man ska leverera, och man, det är liksom ett blankt papper. Och samma sak om jag gör en till show, så är det också liksom, ja, då ska man börja om igen, hur ska man toppa? Så att jag tycker det är lite tryggt när man är i produktion och bara fortsätta och bara köra.
Men så har du mamma och pappa och Christer, du har liksom med dig hela gänget, inte liksom barnen, va?
Nej, barnen inte. Jag försökte få med Theo och lockade då med Liseberg. Men nej, det gick inte så bra tyvärr. Men jag har med mig Christian och mamma och pappa. Och tv-teamet också. Så vi är väldigt många förutom alla andra härliga människor. Men det som är så kul att vara här med mamma och pappa, det är att jag har ju berättat i podden, men när jag var liten så spelade mina föräldrar väldigt mycket i Göteborg. Pappa framför allt. I flera år spelade han här och pendlade. Och då var det ju 2 år där de spelade både mamma och pappa båda två. Så vi flyttade ju ner och bodde i Göteborg. Så jag har ju gått både förskola och ettan här i Göteborg.
Mm.
Så att, för pappa är det jättekul. Fast han går runt och bara, det här är inte det Göteborg jag minns. Det ser så annorlunda ut. Vad är det för stora byggnader som inte fanns när jag bodde här? Du vet, så här, det var bättre förr.
Är han så? För upplever inte honom som en sån person. Jag tycker han är så himla anammande av allt nya... nytt, men ja, vad kul. Men jag känner också, då kan jag känna att jag också har sådana gammeltankar. Jag gick runt i Stockholm liksom och tyckte, gud vad det expanderar här. Klara kvarteren och allting som renoverar. Alltså, det känns som att Stockholm hela tiden steppar upp. Tänk när Slussen blir klar. Alltså, bam!
Vad ska det bli där?
Ja, vad ska det bli där? Hur kommer det se ut? Och vips så kommer man ju, så fort det är klart så kommer man ju nästan ha glömt den här långa, långa, långa tiden när det bara varit ett bygge liksom.
Ja, men verkligen. Men då undrar jag, kommer du hänga på Slussen? Ja, det är klart.
Det vet jag inte.
Jag kommer inte göra, alltså...
Nej, du Slussen, tycker att det är hängde... söder ju. Du är rädd för söder.
Nej, men alltså, jag hängde ju på Slussen, eller hängde och hängde, men jag var ju väldigt, väldigt mycket på Slussen i min ungdom, eftersom jag bodde ute på Värmdö, och då åkte man ju bussen in från Värmdö till Slussen, och sen därifrån tog jag mig då till Saltis eller in till stan om jag skulle det.
Men gick du på Bobbadilla också? För det gjorde jag.
Ja, alltså, jag tror... inte jag gjorde det. Jag minns bara att jag var där. Det var ju inspelningen av filmen G gjordes ju på Bobbadilla. Och så var jag där och såg konsert med Ubangi.
Där Orup sjöng.
Ditt ex, ja. Men utöver det har jag inte för mig liksom att jag var på diskot på Bobbadilla. Eller också var jag det? Jag vet inte. Hur gammal var du när du var där?
Nej, men där var jag ju ung. Det var ju jag och J.J. Hamilton då, som gick i samma skola på Lidingö. Och så... var vi väl lite outsiders där, var innan hon blev med i freestyle då, gruppen. Så att, men då hade ju vi gillade ju disco, och vi åkte in då till Bobbadilla som var ett diskotek som låg vid Slussen. Ja, vi pratar ju Stockholm här då, för de som inte hänger med. Och det var ingen alkohol och sånt där, utan det var bara en DJ som spelade hög musik, och det var strobbat ljus och så här, ja, ett klassiskt disco. Men då, när jag kom dit första gången, jag kommer så väl ihåg det, för då bodde vi på den här utanför Stockholm. Min pappa hade läst om det här diskoteket Bobbadilla som låg vid Slussen. Han körde in mig ensam, alltså utan JJ. Jag gick in själv och var helt chockad över hur coolt allt var, ljuset. Och jag dansade och dansade som jag typ aldrig har dansat efter det, för att jag hade inte lärt mig hur man skulle dansa. Då stod man ju typ och gick ett steg till höger, ett steg till vänster. Det var ett steg till höger, ett steg till vänster. Det var typ den dansen, men jag hoppade och skuttade omkring där. Men i alla fall, sen så började jag och Gigi gå dit, och det var väldigt kul. Och så här, där träffade hon ju också Christer Sandelin, som var DJ, diskjockey faktiskt på den tiden. På Bobbadilla. Så där av träffades de, och sen så blev det ju ett band som har gjort några hittar som lever kvar fortfarande där, vill ha dig och de där.
Verkligen, men jag tror under den tiden när du gick på Bobbadilla, så tror jag att jag mest spelade musikal och gick på Lasse Kylers dansskola och hängde med mina musikalkompisar, tror jag. Så jag var inte så mycket disco-tjej förrän man liksom, ja, typ 17. Där började jag kanske gå ut.
Men jag tänkte vi skulle berätta lite om våran händelserika vecka. För vi har ju umgåtts lite mer än vanligt den här veckan. Först så blev vi ju medbjudna på Beyoncé, Queen Bee, som liksom la sin världspremiär i Sverige. Först hade hon tydligen varit i Tyskland en månad och repa den här megashowen som kommer omsätta miljarder, alltså många miljarder. Och vi fick sitta där i, jag har faktiskt inte varit i en sån här egen loge. Sen så kan man ju ifrågasätta om det är bra eller dåligt att vara en egen loge, för man kommer ju rätt långt ifrån scenen på Friends Arena. Och jag tycker att konserter oftast är roliga när nästan man står längst fram, men de biljetterna kostar väl 20 000 styck typ.
Men, ja, men jag, precis, det var något sånt pris.
Ja, precis. Men vi var där och såg showen, och då frågade jag dig, vad tyckte du?
Ja, men För det första vill jag säga, jag är ingen konsertperson. Jag tror jag har insett att jag inte är det. Jag har inget behov av att stå längst fram och trängas. Eller liksom, jag går inte på konserter så ofta. Och jag tror helt ärligt att min senaste konsert jag såg, det var Beyoncé.
Jaha.
När hon var här med sin man. Ja, och de gjorde en show tillsammans.
Ja. Efter otroheten, kommer du ihåg det? Nej, men det var, ja, men det var ju värsta...
Hur har jag missat att han har varit otrogen mot henne?
Ja, hur har du missat det? Du som är så uppmärksam på amerikanska otrogen.
Nej, men varför alltså... har inte Beyoncé sagt det till mig?
Ja, precis. Nej, men Beyoncé gjorde ju liksom en typ platta om det och berättade om det. Och sen så kom han ut och det var liksom inte bara ett one night stand utan det var en rätt lång otrohet som han sen bekräftade. Han sa inte vem det var, men Beyoncé skrev en låt tror jag som heter Sorry. Och där sjöng hon Becky with a good hair. Så den här älskarinnan blev kallad då Becky with a good hair. Och man vet inte vem det är. Det har gått lite rykten om att det är Gwyneth Paltrow. Men det dementerar hon. Det här var ju några år sedan. Men efter den här otroheten. Ja, men hon skrev en platta. Och han skrev en platta. Och de sa sen att musiken blev som en parterapi för dem. Att de liksom hittade tillbaks till varandra. Och sen gav de sig ut på den här turnén då, som du såg när de gjorde den tillsammans. Och det var som en... Vi fortsätter vårt förhållande trots att jag har varit otrogen. Och då... Någonstans när man stod där och såg henne nu, alltså hon är så sjukt snygg. Alltså hon är så snygg. Ja. Hon är så vältränad. Hennes kropp är magic. Hon gör såna dansgrejer. Och sen är ju, alltså jag tyckte showen var så galet snygg med alla de här coola kläderna från Alaya och Termygler och allt vad det är liksom. Men hur kan man vara otrogen mot henne?
Nej, men verkligen.
Hon är ju 1000 gånger snyggare. Sen är ju han cool på sitt sätt såklart och duktig och så. Ja. Men hur kan man vara otrogen mot den där bam? Finns det någon snyggare liksom?
Jo, men det är ju ofta killar som är tillsammans med framgångsrika och väldigt, väldigt vackra, ouppnåeliga, rika tjejer. De är ofta otrogna för att de får mindervärdeskomplex. Och sen tycker de kanske inte att de känner sig sedda eller känner det fast det inte finns någon sanning i det. Och så det är ju en...
Ja. Alltså vi har ju ingen aning.
Det är en klassiker kan man säga.
Ja, men vi har ju inte heller någon aning om hur hon är som person. Om hon är en bra, snäll människa mot sin man. Nej, men hon kanske är värsta bitchen, vad vet jag. Men jag läste ju också att hennes barn där var på Gröna Lund. Och jag vet inte om hon kanske hade lite fullt upp. Eller,
De fick gå dit innan öppning liksom. Och var där några timmar. Men de krävde inte som jag att de skulle stänga ner hela Gröna Lund för dem. Utan de gick dit innan det öppnades. Men jag vill också säga då att då stod jag liksom längst fram. Eller då hade vi jättebra platser. Jag var där med Benjamin och Bianca och Jakob.
Otroligt turnén, ja.
Ja, och då stod vi inne i den här ringen längst ner där man står precis nedanför scenen. Liksom, framför någon sorts, i någon VIP-bås. Och då var jag också så här, ja, det är jättebra och det är jätteproffsigt, men de här låtarna kan inte jag. Nej. Och nu kände jag lite samma sak. Så nu tyckte jag var ganska skönt också att vi satt ner. För vi satt ju, vi åt ju då middag i den här VIP-avdelningen där uppe i som de loger har man liksom. Och sen sitter man och tittar. Och ja... Det är mäktigt och hon är otroligt proffsig och hon har sån utstrålning och sjunger fantastiskt. Men ja, jag kände liksom efter en timme att ja, jag har sett det här nu, jag behöver inte se mer. Och då frågade jag dig, för då visste vi att det var en timme kvar. Och frågade, känner du att du behöver se mer? Och du bara, nej. Och vi fick väl under den tiden som vi satt då en timme så kände jag igen en låt.
Ja, det är det. Jag vet inte. Och jag tittade på publiken för jag kände så här, gud, kan alla de här låtarna? För det är ju ändå en megastjärna. Och det var väl 50-50. Alltså, för just den här plattan har ju fått bra recensioner och den här showen fick ju bra recensioner för att den är så snygg och påkostad, alltså grafiken och så här. Men det var ju lite grann på de här skärmarna att man nästan stod och tittade på en musikvideo då med en massa andra människor. Så att jag kände också att det var liksom, jag kan inte min Beyoncé. Jag kanske skulle pluggat på ordentligt innan jag gick. För att jag menar, om jag hade gått på en Håkan Hellström-konsert eller en, du vet, en Orup-konsert. Mm. Då kan man kanske alla låtar. Det blir ju en helt annan nivå av igenkänning. Man står och dansar och sugs med. Liksom. Det här kanske inte var konserten för mig. Tänk att gå, du och jag hade gått på en Prince-konsert när han levde.
Ja, då hade vi kunnat varenda låt.
Det var roligt. Ja. Och vi hade dansat, då hade vi ju dansat oss tokiga liksom.
Men det var ju också någon som sa, som vi var med, som hade sett Lady Gaga och sa att det här var så mycket bättre, att hon hade mycket mer närvaro än vad Lady Gaga hade.
Ja, och det bygger och kanske också på de här påkostade skärmarna, att man får någon slags närvaro. Och kläderna var ju som sagt var galet coola, och den här kroppen är ju galet cool liksom.
Ja, men jag måste säga, jag tycker det är så konstigt. För mig så är det så här lite när man ser en jättebra show, att man också ofta blir imponerad av klädbyterna. Shit vad fort det gick, och där bara buff, kom hon upp i någon ny. Men här var det liksom, varenda gång hon gjorde klädbyte, gick hon ut, så var hon borta i så här 5-10 minuter. Och då fick man sitta och titta på en film då under tiden med, som var otroligt vacker och mystisk och konstig. Men då tappar man lite så här, aha, nu går hon ut igen. Och sitter och tittar på en skärm. Och när du bara sitter och tittar på en skärm, då är det ju inte live längre. Och det är då det blir lite så här. Men då går jag in och tar lite mer popcorn. Eller då sätter jag mig och scrollar min telefon. Så att jag hamnade aldrig riktigt i modet. Men däremot ska jag säga, jag såg klipp på Instagram då från folk som var kvar efter att vi hade gått. Mm. Och då kom ju faktiskt många låtar som man kände igen. Och då, där hade jag... Hade vi hållit ut lite så hade vi säkert... tyckte att det var ännu bättre. Mm. Men det är oss det är fel på. Det är ju inte Beyoncé som vi säger så.
Men det är roligt för att såklart, den där showen måste ju vara bland det dyraste som har producerats, så den ska ju turnera runt i världen. Men jag hittade också nu, för vi spelar ju in det här på lördagen vid 6. Vi vet ännu inte om Loreen kammar hem Eurovision, men vi kan väl förutsätta det då. Vi låtsas som hon har gjort redan. Men just nu så hittade jag någon så här hemliga prislistan som tydligen har läckt på vad det kostar att göra ett nummer där. För då hade det, på Reddit hade det, eller vad det nu var, hade det läckt ut vad de olika, vad Loreens rök kostar till exempel, eller all annan pyro och så här specialeffekter, och vad som är dyrast. Gissa, vad kostar Loreens rök, tror du, på hennes nummer där? Hon använder tungrök och lättrök i sitt nummer, och vindmaskiner.
Åh, då gissar jag på något dyrt. Jag gissar på 200 000, men det kan också vara 100 000.
250 000 för röken bara. Nu pratar vi inte scenen och ljuset och utan det är bara. Nej,
men
liksom,
då var det ju precis. Då drog jag ju till och ändå så var det mer. Mm. Så det är ju jättedyrt.
Och sen så det är en nota då som SVT ska stå för, så det är våra skattepengar. Mm. Vi kan säga att vi betalar Loreens rök.
Oj.
Sen La Sassas guldregn, det är alltså Frankrikes team. Det var superdyrt. Hon har tydligen ett guldregn som kostar då 290 000 kronor för 15 sekunder av det här guldregnet. Och då pratar vi ju, det här kan de ju inte köra på repen. Alltså det här är väl bara... Alltså det, ja. Hon har också tävlat då i semifinalen, så 360 000 totalt kronor har Frankrike betalat för det lilla numret. Polens Blanka har fontänfyrverkerier på både huvudscenen och catwalken och ovala scenen. Och det kostar 182 000 för varje 15 sekunder som de ska brinna. Liksom. Så att det finns ju de länderna som då, kan jag tänka mig, försöker köpa sig till. För det är väl det som det är frågan om. Om jag gör ett dyrt, coolt nummer. Cypern har också någon så här eldeffekt 15 sekunder för 187 000. Det är väl att de försöker köpa sig en seger, liksom.
Ja, men är det inte lite så här? I Sverige är vi ju inte så här... Vi är inte helt galna. Det är ju några vad heter det? Några bidrag i svenska Melodifestivalen som sticker ut och som är lite crazy. Men oftast så skickar vi ju ganska snygga, lugna nummer. Mm. Men jag tror att nu hoppas jag ju också att Loreen vinner, och det är ett makalöst snyggt nummer. Men om Finland till exempel vinner, då måste vi ju... Ja, nej, men för det är helt galet. Det är helt crazy och knäppt och tokigt. Och de gör någon koreografi som är så någon, vad heter det, mänsklig larv liksom.
Nej, men jag har ju, har du sett numret ordentligt? För att,
nej, jag har inte sett någonting, ska jag säga.
För att jag måste säga, och jag pratade med Tobbe Ek som är där på plats nu också. Vi intervjuade honom för radion i veckan. Och han sa ju det att när de körde numret med publik, så det går inte att jämföra de andra med Finlands, alltså cha-cha-cha. Alltså då exploderar publiken.
Ja, men då kommer nog den att vinna, tror du inte?
Det, fast alla betting-sajter säger ju Loreen, men det, och att juryn då kanske ser till att den vinner, för det är ju så överlägset bra låt kanske, och numret också snyggt. Men det som Loreen har, det är ju att det är lite mer seriöst, kanske slash pretentiöst, det är liksom, du vet, så elitstarkt liksom. Hon har verkligen filat på varenda millimeter, medan den här cha-cha-cha-killen som gör så mycket instaklipp nu och bara tokar sig, alltså lite så här hoja tokar sig, epa-dunk-tok sig. Och det kanske blir lite befriande också. Jag vet inte.
Ja, men jag tror så här. Min spaning är att ska man vinna Eurovision så måste man ha ett tokigt nummer. För att det är så himla... Om man tittar... Jag som inte har sett någonting men som ser massa klipp. Det är ju så galna nummer så att det är liksom... De försöker ju bräcka varandra i tokigheter.
Ja.
Så därför tror jag att... om inte Loreen vinner nu... Då måste vi ju tänka om till nästa Melodifestivalen och skicka någon som är jättetokig.
Ja, men Finland vann ju där med Lordi, som också faktiskt är en rätt bra låt. Och den här cha-cha-cha, jag tror Loreen vinner, det tror jag. Men cha-cha-cha är faktiskt också en rätt rolig låt.
Kan vi inte spela lite av den? Ja, för jag har aldrig hört den.
Okej, vi spelar lite cha-cha-cha. Och det låter ju som en cha-cha, men det är ju inte en cha-cha, det är ju hårdrock.
Ja.
Ja, nej, ja, jag tycker, jag vet inte, jag tycker den är rolig. Men du, vi släpper Eurovision och nu ska vi prata om mitt lilla event som du besökte. Alltså, det här är så roligt när man då gör så mycket som jag gör. Och så vill man få lite uppmärksamhet och vi har ju ingen butik utan vi säljer bara på nätet. Och då blir det så här, man bjuder in några härliga influencers och så vet man ju inte vad det är för väder och vad ska man göra. Och sen så hade jag hyrt en båt. Och det kom så många härliga människor och det blev så lyckat, visst blev det?
Det blev jättelyckat och allt var lyckat från idén med den här skärgårdsbåten som är väldigt mysigt liksom. Och det blir också så här roligare att bara gå och sätta sig på restaurang, att man liksom man går ut från kajen och åker ut liksom i Stockholms innerskärgård var vi liksom
och så här soligt väder. Ja.
Och det var ju fantastiskt väder. Och sen är det ju så kul för att vi är ju ett gäng som umgås i vanliga fall och sen är vi ju liksom några stycken som ses ganska mycket på såna här just event. Och så är det, men det är också väldigt mycket riktiga kompisar. Så det är inte så här att du bara bjudit in folk med stora konton som kan ge dig bra reklam, utan det är ju faktiskt alla som var där har ju en anknytning till dig och tycker om dig liksom. Så att det blir ju väldigt genuint också, att det känns att vi gör det där. Många tror att det där gör de ju bara för att det är gratis mat, men vi tycker om dig, vi tycker om dina smycken och vi är glada för att vara en del av det.
Ja, liksom. Så. Men du fick ju också en bordsplacering bredvid en ny kompis till mig. Eller rättare sagt en tjej som jag lärde känna i Sofias Änglar, Melinda. Som alltså hade Esmeralda lilla hjärtat. Och då tänkte jag, hon hade ju sin nya gulliga lilla bebis med sig, Martin, E-Types första barn, vilket är så häftigt. Hon sa det att han är så rörd och det är helt fantastiskt. Han är väl som jag i alla fall. 57 kanske? 58? Jag vet inte hur gammal Martin är, men att få barn för första gången och häftigt. Men vad tyckte du om Melinda?
Jättegullig, alltså jättefin. Det är ju svårt att sitta liksom bredvid henne och se henne med den här lilla bebisen och den kärleken hon har och de pratar så varmt om alla sina barn och inte tänka på vilken otrolig livstragedi hon har råkat ut för, som berörde hela svenska folket. Alla har ju mått dåligt av det, men
lilla hjärtat för henne, för de som har missat det, den lilla det var ju ett fosterbarn som Linda fick väldigt tid. Och det häftiga med henne är att hon har ju haft många fosterbarn, och i Sofias änglar så, fler än Esmeralda då, som jag tror att hon var typ, nu minns jag inte exakt, 18, 19, 20 år när hon tog hand om sitt första barn som fosterförälder eller support, hjälp då. Men då tog hon inte, som det kanske är lätt att tänka, ja, hon tog en liten gullig bebis. Nej, hon tog sig an liksom en trotsig tonårskille som verkligen var så här fuck you-ig i humöret. Och honom träffade jag nu som vuxen när han var hos henne när vi spelade in där. Och han sa det, att hon räddade ju hans liv liksom, genom att alltid finnas där, var en jobbig jäkla som åkte och hämtade honom, sa till, nu får du inte dricka, nu får du inte knarka eller vad det nu var liksom. Så att, och det har ju hon gjort gång på gång på gång. Så därav, att om man ser bilder på henne, så har ju hon mitt mammahalsband med så många ringar. Jag vet inte om det är 6 eller 7 liksom, för alla hennes barn som hon, både de hon har fått själv och de hon har också tagit hand om, som också blir, hon har ju liksom typ Esmeralda tog ju hon direkt från BB. Hon har ju även en liten kille som hon fick för 2 år sedan, tror jag, som hon har tagit hand om. Och så nu har hon fått ett barn tillsammans med Martin. Så hon är ju en dundermamma. Och barnen går före allt. Och är fantastisk. Och jag var ju så glad att hon hade tid och lust att följa med på en liten båttur. Och det är kul att presentera henne för mina andra vänner liksom.
Ja, men verkligen. Men jag, för att återgå till det där med den sorgen som hon måste ha varit med om. Så jag har ju fått hennes bok. Jag har faktiskt inte läst den.
Då får du men ta jag kommer ihåg att... servetter, vad heter det? Näsduk bredvid. Ja. För att, jäklar vad man gråter alltså.
Ja, men det förstår jag. Man läste ju allt man kom över om det här när det hände. Och just den här maktlösheten, att veta att ens barn far illa någon annanstans. Men bara för att det inte var hennes biologiska barn så kunde hon och fick inte göra någonting. Men alltså hon,
fruktansvärt,
det är helt sjukt.
Fruktansvärt.
Ja. Och tänka på den här lilla flickan då varje år liksom, vad hon missar i livet och sorgligt, men fint då ändå att se att det är ju så, livet måste ju gå vidare. Hon kan ju inte gräva ner sig, hon har ju andra barn, och nu då som sagt var att hon kan få lyckan att få ett till barn, och så den här lilla kärlekssagan med E-Type, och de ska gifta sig och allting.
Det är alltså hon, för er som har missat det, hon som har rosa hår, det är också, jag blir så glad, hon har liksom bara, hon har blivit tjejen med rosa hår, och hon är så himla fin i det. Jag bara kände, varför inte jag en tjej med rosa hår? Det ser ju så himla roligt ut. Jag tror att det är rätt mycket jobb att ha rosa hår liksom. Hon är väl blond antar jag, så färgar hon in det och sen så tvättas det ur, men alltså, det är så roligt med rosa hår.
Ja.
Du skulle kunna rosa hår.
Nej, jag är inte så tokig.
Nej, du är inte så tokig. Det var faktiskt också väldigt kul att många gillade den här nya kollektionen Bubbles. Så det var alla bara, jag vill ha fler färger. Så det var faktiskt.
Ja, men det var jättekul, för det är väl första gången du har gjort ett smycke med lite färg också, va?
Out of my comfort zone.
Ja, verkligen. Lite tokigt. Nej, men då, du är ju en rosa tjej, så ja. Det är jättefint. Så att jag valde knallrosa. Det finns ju även i beige.
Ja, och turkos.
Och i ljusblått, va? Ja. Eller?
Lite turkos där.
Ja, jättefina smycken. Får ni gå in och kolla på Bajsofia.
Men Pernilla, jag måste fråga. Nu har ju liksom första delen av den här dokumentären om Biancas imperium sänds. Jag har inte sett den än, men... jag undrar, som mamma och ändå så liksom involverad i Biancas liv, när du såg den, blev du förvånad över något? Var det något så här, men gud, det där visste jag inte?
Ja, men förvånad blir jag ju inte på något sätt, för att jag vet hur otroligt engagerad och involverad Bianca varit från dag ett i arbetet med Kaja och även framgången. Men det som imponerar i den här dokumentären, det är ju också vilken jäkla grym businesswoman hon är, och att hon samtidigt behåller liksom Hon är inte någon som bara tänker så här, men nu ska jag hitta på ett smart sätt att tjäna pengar. Utan hon brinner ju för smink och, mm. och att utveckla de här produkterna. Och är ju verkligen med från början i allting. Hon är inte bara creative director, utan hon är även liksom med och tar fram formula. Verkligen väljer ut noggrann. Hon kan sminkning och vet vad hon pratar om. Så att hon sitter ju med... Alltså från scratch. Och hon är till och med då och väljer ut liksom, förpackningar och hur det ska... Mm, mm. Och sen är hon med och väljer bestämma hur det ska brandas. Det är hon som kommer på content till liksom, nya reklamkampanjer. Och det var väldigt fint att se hennes... de andra då, delägarna i Kaja, hur de verkligen också hyllar henne. Och, mm. och säger vilken otroligt stor del i, hon är i framgången. Och sen får man också se hur hårt hon sliter. Och som mamma blir man ju så här, ja, lilla gumma. Men samtidigt säger hon det. Hon säger, har jag lärt mig av någon att slita hårt, så är det av dig, mamma. Mm. så att...
Gulligt, ja.
Men hon, ja, hon, och där är hon bra. Hon vill ju göra sitt bästa liksom.
Men det, och... det som är så häftigt också, för när jag bara läst om dokumentären, jag ska ju titta på den sen också, det är ju att alla säger, det här ska inte gå. Det ska inte gå. För jag berättar ju ofta det om att när vi började umgås mycket och vi poddade hemifrån dig för 8 år sedan, då var ju inget av det här ens fött, ens på idéplanet liksom. Så den här resan, och den resan hon har gjort och den kompetensen och där hon är nu, det är helt overkligt liksom.
Ja, det har ju gått väldigt fort, och de säger det själva i dokumentär, får man ju se liksom hur fort det går, hur mycket de omsätter, hur mycket de säljer på så kort tid, att det blev, det sa ju bara liksom puff, och så blev det. Och de är ju inte klara på långa vägar liksom. De fortsätter att utveckla, och jag menar, Kaja är ju, det är ju sånt otroligt stort varumärke, sminkmärke idag. Alla har ju det. Jag tror inte jag har varit på någon enda fotografering eller tv-inspelning där inte man har Kaja liksom. Mm. Och det är också ett bevis på att det är bra, bra grejer, bra produkter. Men det är också häftigt att se liksom tänket och att hon då, som sagt var, inte bara i ansiktet utåt, som säkert många trodde i alla fall i början, och kanske tror än idag. Men tittar man på dokumentären ser man att det inte är så.
Det är så häftigt faktiskt att ha det dokumenterat. Det är ju historia som skrivs verkligen.
Ja, det är det. Och de har ju varit med i det här teamet ända från dag ett. Sen självklart, så som mamma, så vill jag ju inte att hon ska slita ut sig. Och jag vet ju precis, ibland sitter de och försöker få in hennes kalender, saker som hon ska göra. De säger att det finns inte. Hon har ingen ledig. Mm. Mm. Det finns inte ens en timme på hennes kalender som är ledig. Men hon har blivit väldigt, väldigt duktig på, nu i alla fall det sista året, att ta egen tid, se till att boka in i kalendern egen tid, boka in i kalendern
och kanske våga saker säga
som
nej
får henne
också.
Må bra, och våga säga nej, absolut, ja. Så att det gör hon. Men sen är vi där, är vi ju liksom både hon och jag, och du också verkligen, vi tycker om att jobba mycket, vi tycker om, vi har ett roligt jobb
känna...
och vi gillar att jobba hårt. Ja, för att det ska bli bra.
Mm. Nej, men jag kan känna med henne, du och jag, vi är ju liksom ändå, vi är lite äldre och sådär. Det man känner med de här unga människorna är ju också, förutom jobbet, det är ju när man är så offentlig som hon är, att det känns som att det sliter på ett annat sätt. Att aldrig vara... alltså ensam bland andra människor nästan, utan hon är som en allmän egendom liksom, som folk får säga vad de vill till, tycka vad de vill, du vet, att det blir så här, det, jobbet är en sak, kör så ryker, gör det och det, spring från möten och möten, men den andra delen är kanske den som sliter i alla fall vad jag tänker mer, eller?
Ja, jo, men så är det ju. Och där har ju Bianca varit utsatt för otroligt mycket mer näthat än både du och jag.
Avundsjuka jävla kärringar.
Absolut. Det är ju så. Det är ju ofta de här kärringarna som har bilder på katter på sina profilbilder.
och inga följare.
Som skriver bittra saker. Nej, exakt. Men det är ju troll också. Mm. Men, och sen är ju hon, där är ju hon känsligare. Vi har ju pratat om det, att jag är ju väldigt så här... bry mig inte.
Du är ju och sitter hellre... så hårdhudad, eller vad heter det?
Ja, nej, jag tar inte åt mig. Men hon är en känslig person och tar åt sig. Och då, jag tror också att Jag kanske inte går in, alltså när det skrivs mycket, jag vet att det blir, vissa grejer trendar eller inte trendar på TikTok, eller det blir någonting där, eller det är någon flashback-tråd, eller det är Twitter. Jag läser inte sånt, jag tittar inte på det, och då bekommer det mig inte. Men jag tror också att många unga, de går in och kollar då, nu skrivs det något elakt om dig, nu är det hela det här drevet mot Margot till exempel. Det är ju hemskt när det blir ett drev liksom. Och i Kajas fall var det ju mycket... det här med de här julkalendrarna som någon hade klagat på, och så blev det liksom och det var en liten
del av alla
Bianca
de... personligt som har gjort det för att jävlas liksom.
Ja, och det var ju så många fler som var nöjda med kalendern än de som inte var det, men de som inte var det hördes mest, och det var det om det skrevs om, och då ska Bianca uttala sig, så ska hon få skit, och hon står för allt det här själv, och ja, sådana grejer blir jag ju jätteledsen
alltså, för, jag
så
kommer
klart,
ihåg liksom. Också förr i tiden på min orpfrutid, då var det ju också så här, när han släppte plattor, då var han så här i början, och du vet Orup, och han var mega super, och varje platta han släppte var hit på hit på hit och blev så uppskriven, så att till slut så nästan tröttnade recensenterna, så det var, man kunde nästan känna det i luften att nu kommer det släppas en platta som kommer få dåliga recensioner. Sen kanske den sålde och spelades, men för det var så här, folk var så här trötta på att det gick bra för honom. Och så kan det säkert också vara för Bianca, att folk är så här, nej men vad fan, nu får det inte gå så här bra för henne. Nu måste vi bara skriva ner henne. Då hittar de något bara för att nästan.
Ja. Ja, men Jante, så är det ju lite. Exakt, ja, men det är lite svensk avundsjuka, men den är ganska tydlig. Man gillar att liksom hylla folk och sådär, men sen när det går lite väl bra, då vill man gärna hitta någonting där man liksom kan slänga någon under bussen. Liksom.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men du, en annan sak som kanske inte har hänt än i Sverige så mycket, men som Bianca och du får akta er för, det är läppläsare. Jag vet inte om du har läst om det. Läppläsare, det finns en känd som heter Jeremy Freeman. Han har tydligen varit död sedan födseln, och han har en superförmåga då att läsa på läppar. Och det gör honom ovärderlig då, bland annat för brittisk press. Och han anställs ofta för att läsa på kändisars läppar. Då, inte minst brittiska kungahuset. Och nu så naturligtvis då när kung Charles skulle krönas då, så fick Jeremy sitta där och kolla, och då såg man att när han satt i bilen, eller vad det nu heter, kortegen med Camilla utanför, och det tog lite lång tid innan, för det var liksom lite logistik kanske innan de kunde gå ur sin lilla vagn, då ser man att då Charles säger så här, det här är så tråkigt, det är så dåligt uppstyrt, läser Jeremy på läpparna. Och då tror ju Charles att han sitter där själv såklart och pratar med Camilla och kan säga vad han vill. Han kunde ju säga, gud, jag har diarré, jag är dålig i magen. Och då skulle, du vet, fy fasen vad läskigt. Och den här prins Harry då, som sitter då, som har en liten tillbakadragen roll då i kyrkan såklart under kröningen, eftersom han inte är prins Harry längre. Honom då ser man så här, vad säger han? Ja, men han säger då till sin som han sitter bredvid, så här, jag är så trött på att de behandlar mig så dåligt och så vidare. Och så blir det rubriker, du vet. Man kan inte ens sitta och smygviska i kyrkan till en polare liksom. Det här kommer säkert komma till Sverige också.
Ja, säkert. Man ska ju passa sig. Vi hade ju, eller vi, nu var det ju Ben Affleck och Jennifer Lopez som stod på röda mattan.
Vad sa de då? Vad sa läppläsaren också... att de sa då?
Jo, men därför då har de ju tagit bilder på dem när de står på den där debatten. Och det ser ut, om man tittar på bilderna, så ser det ut som att de står och bråkar och tjafsar. För att han ser Som att de är mitt i en diskussion. Mm. Men då är det ju faktiskt en lip reader som har skrivit att, att det inte alls var så. Utan han har läst på deras läppar och han säger så här: "When it was J-Lo and Affleck's turn, the pair seemed a little tense, it was said. Rumors even began circulating online that they were arguing with one another. However, a lip reader has had a look at the footage and believes they know exactly what went down." Och då så säger han nej. "According to the expert, Affleck apparently tells J-Lo to get closer to him, leaning into her ear and saying, 'Don't worry, babe.'" Så enligt det här då så har den här läppläsaren, säger man så?
Ja, men det är så knäppt att ett helt nytt yrke, läppläsaryrket, ja, har blivit liksom fantastiskt.
Precis. Men i det här fallet så var det väl bra, för här kunde, ja, läppläsaren gå in och se att de bråkar inte alls, utan de står och diskuterar hur de ska posa på bilderna.
Som inte
det var
är så
det
konstigt.
Som var liksom. Ja. Nej, utan det var mer så här, ska jag stå här på vilken sida, hur vill du? Ja, lip readers kanske inte är så dumt ändå när i alla fall. Men det är farligt om man står och pratar skit, om man står så på mattan och ler och sen bara, "I hate you, I'm gonna kill you when we come home."
Men du bor på hotell nu. Det finns nog ingen som jag känner som bor så mycket på hotell som du. Så därför tänkte jag berätta, nej, det här för dig. Det är en kille som heter Peter Brennan. Han var den 30 mars på konferens i Nashville, Tennessee. Bodde på hotell. Ligger och sover i godan ro. Helt plötsligt,
ja,
så vaknar han av att en man suger på hans tår. Alltså hur sjukt? Alltså fatta, ja, vilken grej.
Ännu sjukare att det var hotellreceptionisten.
Ja, hotellportier, eller nattens nattportier, har alltså kopierat ett kort så han kommer in i rummet, smyger in i rummet och suger på hans
hår. Sätter sig på knä nedanför sänggaven, lyfter upp hans täcke, drar fram hans fot, böjer sig över fortfarande på knä och börjar suga på hans tår och tror att han inte ska vakna.
Ja, men och tror att han inte ska komma undan då liksom. Åh, oh, nej, oj, och sa det. Hans egen version över det hävdar att hans egen version är att han har då känt lite röklukt och tänkte att han måste gå in och kolla så det inte brinner i rummet.
Alltså, och då tänkte han att om jag slickar på hans tår så känner jag om det smakar rök. Lite bränd smakar.
Nej, så jag vill bara med det säga, lås dörren om du inte vill att någon ska komma in och slicka på dina tår.
Ja, fast det spelar ingen roll om jag låser dörren om hotellportieren gör en extra nyckel kommer upp. Shit vad man skulle bli förvånad.
Ja, i förra veckans podd så körde vi lite hobbypsykologen och jag har lite till dig här. Är du redo?
Jag är redo.
Vem i din släkt är du mest lik, skulle du säga? Då kan man väl ta både utseende och till sättet.
Ja, för jag har ju alltid hävdat att jag inte är lik min mamma till sättet. Jag är ju otroligt lik min mamma till utseendet.
Ja,
alltså ser man bilder på mamma som ung, det är ju kopia av mig. Och jag säger att jag börjar bli mer och mer lik henne även, alltså som gammal. Jag kommer ju se ut som min mamma,
ja,
när jag
det kommer du.
Blir gammal.
Och hon är så vacker, så det kan du vara nöjd med.
Ja, gud ja. Jag är jätteglad för det. Och sen brukar jag säga så här, nej, men jag är mer lik min pappa till sättet, vårt temperament och humorn och sådär. Men jag är ju lik mamma också i liksom att jag samlar på mig lite för mycket saker.
Ja, och också lite så här, jag ska göra en föreställning till som din mamma, boka på lite Dramaten. Det kommer ju du också göra i hennes ålder.
Ja, men exakt. Jag kommer väl aldrig sluta jobba. Nej.
Men jag är
så
nog,
jag skulle säga mamma.
Mamma till båda. Jag är nog kanske mamma till utseende, för mamma är mörk och pappa till sättet, tror jag. Lite knäpp, kanske.
Ja, kanske. Precis.
Okej, då tar vi nästa. Hur ofta låtsas du förstå när någon säger ett ord du inte förstår?
Nej, då frågar jag ju. Va? Ja. Det har jag aldrig talat om. Vad är det?
Det är en av dina stora styrkor, tycker jag. Du kan ju vara så här, du Sofia, vad betyder det här 2.0? Sa du någon gång för jättelänge sedan. Och det var så, jag bara, va? Nej, men, och det var så skönt, för att det är säkert så många som bara undrar, vad betyder det där utan att fråga?
Men de vågar inte fråga.
Nej, men jag kan nog låtsas lite att jag förstår, fast jag inte förstår.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja.
Okej, okay. Vilka tre saker skulle du ta med dig ut om ditt hem började brinna?
Gud, vilken bra fråga, för att om det bara handlar om saker...
Mm. Ja, inte barnen och familjen.
Nej, precis, och det förstår jag ju. Så finns det liksom ingenting som jag känner, oh my god, jag måste ha de där favoritörhängarna, eller jag skulle skita fullständigt i mina handväskor om det brann. Det är helt ointressant.
Nej, men gud vad patetiskt. Och bara, mina Chanel, hjälp, mina Chanel.
Verkligen. Och jag har liksom inget... Jag har inget föremål, något pris eller något sånt där som jag heller måste ha med mig. Och pass. Ja,
det kan man skaffa,
det kan man göra nytt.
Nej, jag har lite,
just nu så...
ja, men jag har lite smycken så här, som jag har fått gamla. Jag fick ett jättefint halsband när Cindy föddes. Lite, jag tror, om jag hade haft tid, inte något jag inte kan klara mig utan. Men det kanske jag skulle ta. Och mina fotoalbum. Jag har gjort så otroligt mycket fotoalbum. Det kanske går att göra nya sådana. Men, ja, men alltså, om jag hade 30 sekunder över, kanske. Men som du säger, det är väldigt få saker som man behöver i livet.
Ja, nej, men det finns liksom. Och jag har ju inte så här, åh gud, min Picasso. Det måste jag ta ner. Det är inte riktigt så.
Nej, men en sån här, ett hantverk.
Mina fototavlor på tigrar, målade tigrar. Från Home of S. Nej, så att jag har ju inget värdefullt på det sättet. Utan det är som du säger, bilder då. Men de, just nu är ju de... Jag vet inte ens vad jag har alla mina bilder efter flytten. För de är fortfarande inte upphämtade. De är magasinerade någonstans. Så att, helt krasst skulle jag klara mig utan dem också. Liksom.
Ja, men skön insikt ändå. Du, vilken känd artist vill du helst inte träffa, utan vill gärna ha kvar en bild av att den här personen är rätt trevlig? Då får man nästan lämna Sverige om man ska tänka så. Vilken känd artist vill du helst inte träffa? Kan det vara... nej, men så här, vi har ju pratat mycket om Joel Kinnaman. Att han är så trevlig att titta på. Det kanske är lika bra att inte träffa honom. Han kanske är jätteotrevlig.
Åh, det tror jag inte. Jag tror han är
perfekt.
Skit. Lika trevlig som han är snygg.
Ja, kan det vara så?
Men... ja, nej, men man vet ju inte. Men jag har inget sånt... Jennifer Aniston vore ju skittråkigt om man träffade henne, och så var hon en bitch liksom.
Ja.
Men jag är ju alltid jättetrevlig, tycker jag själv.
Ja.
Förutom jag kommer på... Vet du när jag blir otrevlig? Nej. När jag blir en bitch? När jag... om jag får dåligt kaffe.
Jaha.
Nej, men alltså... folk som inte
blir
kaffe.
Sur då på dem som jobbar på restaurangen?
Ja, jag skulle inte skälla ut dem själv, men jag går verkligen och baktalar dem. Och kommer man då, som vi ofta gör, till ställen, arenor, och så har de bryggt kaffe, och så ska jag ta en härlig kopp, och så är det så jävla starkt så det går inte att dricka. Nej, men då blir jag så här, nej men snälla, hallå, kan huvuden få rulla här nu? Vem kan jag sparka? Ja, men vad är problemet? Om du är anställd för att göra kaffe, då måste du kunna göra gott kaffe. Och gott kaffe är inte jättestarkt kaffe, för det är äckligt.
Ja, nej, men jag känner ju i och för sig att både du och dina nära är så här mardrömsgästerna på en restaurang, om man inte är en topprestaurang, förstår du? Jag kände det på min lilla båtresa där, så hade jag beställt jättegod mat enligt mig så där, men då tittade jag på dig så bara, nej men tänk om Pernilla nu, hon är ju så kräsen när det gäller mat, tänk om hon inte tycker att det är gott. Och så var det en väldigt snygg tårta. Det gjorde en så här fin med jordgubbar i choklad, den var väldigt god. Och sen så var det en annan tårta som var kanske snyggare än god. Och direkt bara se hur du dissar den. Jag bara, jaha, den passerade inte Pernilla-filtret.
Nej, men ofta är ju de här jättesnygga tårtorna, de är ju ofta inte goda.
Nej, det är som engelska tårtor. De är, nej, usch, nej.
Nej, för det är inte liksom, en god tårta ska ju gärna vara vispgrädde och liksom färska bär och sådär. De har ju massa saker i så att det ska hålla länge och se tjusigt ut. Ja.
Men jag kan tänka mig att många restauranger och fik och med kaffe, barista-människor blir nervösa när ni kommer. Team Wahlgren Ingrosso och liksom som instagrammar och dissar och hyllar på löpande band. Shit, vad nervöst. Hoppas Pernilla gillar min torsk eller kyckling. Liksom. Känner du inte det när du kommer till restaurangen?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men där, nej. För att jag helt ärligt, så här, om jag tycker att något är dåligt, men så här, okej, okay, det smakade ingenting. Ja, men salta lite då, eller peppra själv liksom. Mm. Utan då är det ju, då kan man ju, skulle jag liksom skriva, ge en dålig recension, det är ju mest om de inte är flexibla, om de inte liksom, eller om det är otrevlig service. Mm. Men, eller om det är otroligt dålig mat, så skriver jag ingenting istället. Då nämner jag det inte. Nej, men jag kan vara jobbig. Och jag var faktiskt igår, måste bikta mig, så var jag ganska otrevlig mot gänget. Vi skulle gå och käka efter föreställningen. Jag, Christian och våra vänner och mamma och pappa. Mm. Och köket stängde 10. Och du vet ju själv, när köket stänger 10, mm, då vill man inte komma senare än 11. För då är de ganska irriterade i köket när de ska stå och vänta. Så jag hade redan förvarnat dem att vi kommer komma jättesent, för föreställningen slutar 10 på Skandinavium. Så jag hade sagt så här innan att om Christian och ni, om ni går dit innan, och så kan ni förbeställa så att det bara är klart när vi kommer. Mm. Och sen blev vi jättesena med föreställningen. Så när klockan var 11 hade jag liksom inte ens åkt från Skandinavium. Mm. Och då var jag så här, men gud. Och då hade jag skrev Christian, vad ska jag beställa? Jag bara, nej men gud, ta in lite smårätter bara. Och då menar jag lite olika smårätter som vi kan dela och plocka av allihopa. Det blir enklast. Men då hade han missförstått mig. Så när jag kom så hade han beställt in lite förrätter istället. Uh-huh. Och sen hade de inte beställt in sina varmrätter än. Uh-huh. Mm. Ja. Så jag bara kände så här, fy fan vad pinsamt. Men alltså, här har de stått i köket och väntat på oss, kockarna och alla, och bara vill gå hem. Och då sitter vi och tar in lite förrätter, och efter det så ska vi ta lite varm. Medan man bara, jag menade bara, ta in något enkelt, kör lite blandat, uh-huh, så de bara kan få stänga köket och gå hem.
Ja.
Så då var jag lite sur, lite faktiskt.
Sur. Men då var du sur på Christian och dina föräldrar, inte på restaurangen.
Nej, jag var sur på Christian, och jag var ju sur, men han förstod inte. Det var ju han missförstod mig. Mm. Och då blev jag så här, okej, hade jag bett Benjamin så hade han fattat på en gång vad jag menar. För det är så vi ofta gör. Vi tar in massa små rätter och så smakar varandra liksom. Mm. Men nu var det så här, några få förrätter, och de var för få för att vi hade kunnat dela på dem allihopa. Mm. Så att planen blev sämre än
tanken.
Det blev inte att jag förenklade försöket, utan det blev bara jobbigare för dem. Att de stod där och tänkte, men på riktigt, först ska vi servera en massa förrätter, sen ska vi sitta och vänta här.
Jobba över för att laga hennes divans.
Så jag bara, så skit i varmrätter, vi behöver inga varmrätter, sa jag till oss. Och sen satt jag och var lite sur också, för att då blev jag ju hungrig. Men ja, så att jag kan bli, men jag kan också bli irriterad på restaurang om det är dålig belysning till exempel. Mm-hmm. Så blir jag så här, nej, men jag kan inte äta om det är dålig belysning.
Jaha, du måste
vara mysig.
Gud, du är som Magnus, jag vill ha det mörkt. Du vill ha det ljust alltså.
Nej, jag vill ha mysbelysning.
Ja, men då är du som jag.
Ja, så en gång var jag på Rish med mitt ex, inte Christian, en annan. Och då var jag också på skitdåligt humör, för det var så jävla skolmatsalsbelysning. Och då så sa jag till honom, ursäkta, men kan ni dimra en belysning? Jätteomysigt. Och då tyckte mitt ex att jag var jättepinsam.
Gjorde de det då, i frågan?
Nej, för vet du vad hon sa? Hon bara, nej, för att arkitekten som har inredningsarkitekt som har gjort det här, han har bestämt att det ska vara den här belysningen. Mm. Jag bara, okej.
Mm. Divan kan inte få igenom allt.
Mm. Divan kan inte få igenom. Ja. Men så att jag, till och med jag, som är sån härlig, positiv och glad tjej, kan bli lite sur ibland. Mm.
Jag läste om en kille som har designat en galen berg-dalbana som man bara kan åka en gång i livet. Nu ska du få lyssna.
Only ride this roller coaster once. Julionis, your bonus, designed this roller coaster called the Euthanasia Coaster. It's capable of holding up to 24 passengers. Once they're all on board, it starts to slowly ascend to the top, which is 1,700 feet in the air. That's just a little bit smaller than the tallest building in America. Once they're at the top, it gives everyone the decision to stop and go back down safely. After that, everyone has to manually press a button to start the ride. Then it falls at a speed of 220 miles per hour and goes through 7 loops that keep getting smaller. It's designed like this so riders maintain 10 G's of force for a full 60 seconds. Everyone's blood would rush to their feet, leaving no blood left in their brain. This causes them to lose their vision and eventually black out and die. It was designed for people with incurable diseases who wanted a fun and unpainful death.
Det var det sjukaste jag gjort. Då kan man lika gärna låta dem hoppa bungee jump fast utan rep.
Ja, precis. Ja, men det här är väl som jag tror inte att den här finns på riktigt. Det här är väl bara en galen idé, men det är ju som dödshjälp fast om man då vill sluta i ett äventyr på något vis. Så sätter man sig i den här och så trycker man på knappen när man är högst upp om man vill åka tillbaks ner eller om man vill fortsätta det här. Men ja, alltså på riktigt, varför inte dö i en berg-dalbana? Alltså, men det är ju, om man var så sjuk så att man var nära att dö ändå, menar jag.
Men snälla, jag åker ju inte berg-dalbana just för att jag är rädd att jag ska dö. Och då kommer jag tycka vilket onödigt sätt att dö på en berg-dalbana.
Det, det var inte din, nej, ditt sätt.
Så jag kommer inte hamna där. Mm. Verkligen inte. Det var en otroligt dum idé, måste jag säga. Det känns inte som att det är helt lagligt heller att bygga en sån berg-dalbana.
Jag tror inte. Du, Pernilla, i den här podden då, om man lyssnar, så är det söndag om man lyssnar när den släpps. Imorgon är det måndag. Vad är det för dag då?
Mm. Då ska du och jag på ytterligare ett härligt event.
Mm. Vad ska vi fira då?
Vi ska fira kaffets dag, eller?
Nej. Vad ska vi fira då?
Jag vet inte. Vi ska bo på lyxhotell.
Vad ska vi fira då?
Förlåt!
Ja!
Nej men gud! 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 Du fyller år!
Ja, kaffet är en liten bigrej. Vi kommer bo på ett förtjusigt hotell, du och jag. Det är ett litet event som vi ska på. Och först tänkte jag, det är ju knasigt att göra det på min födelsedag. Men då känner jag, jag får vara med dig och jag får bo på ett fint hotell. Så det kanske inte var så dumt.
Men darling, åh herregud, jag måste hinna köpa present.
Nej, du köper alltid present till mig. Du behöver inte köpa någon present till mig. Du kan bara vara med mig, det blir så bra.
Men älskling, vad synd att du fick ett bud med min nya parfym. Annars hade du kunnat få
precis. Och den är så god, din nya parfym.
Den är grym.
Alltså man har ju sin liksom doft som man alltid har, men den här var så fräsch. Jätte härlig. Så den kan, jag kan slå in den igen så kan jag öppna den på min födelsedag.
Ja, nej, men jag vill säga det också, för vi släppte ju nu den här parfymen som heter Sizzling Bloom. Och jag har ju då skapat den här parfymen tillsammans med teamet på L'Aquila. Och då har jag ju utgått från de parfymer som jag själv använder. Mm. Och jag använder Chloé och Daisy.
Mm.
Så att då har jag fått ge dem liksom doftnoterna. Så att vi har hittat en parfym som lirar med det som jag tycker om själv. Så att det här är ju verkligen en parfym som jag kommer eller som jag bär och älskar den doften. Och så då blir jag ju glad. Men den är väldigt så lätt, fräsch och feminin. Ja. För det är svårt, jag förstår att det är svårt att köpa parfym på nätet, för man kan liksom inte provdofta.
Ja.
Men det är ingen tung, gillar man tunga parfymer och sådär, så är det ju inte det, utan en väldigt, väldigt fräsch sommarparfym.
Nu ska vi se här, jag hade... Toppnoterna är svartvinbär, citron, päron. Och sen är det frangipani, vet jag inte vad det är. Nekros,
frangipani, äppelrom, en blomma.
Ja, lavendel. Och basnoterna, som det så fint heter, är sandelträ, bärnsten och mysk. Alltså, ja. Nej, men superhärlig. Men, blommig kan man väl
blommig
säga.
Är den. Så lite, det här mysket är nog bara något som man, jag tror man behöver det lite för att få fram en doft. Men det är ju inte, man kommer ihåg när man var ung, fanns det ju någon sån här myskparfym som doftade väldigt mycket mysk.
Mm.
Och så är det inte. Ja, men den är väldigt fräsch. Och det var kul, för Carolina Gynning fick en också. Hon hade väldigt svårt att uttala L'Aquila. Hon bara, tack för den här parfymen från L'Aquila.
L'Aquila.
L'Aquila, L'Aquila.
Ja, men du får skylla dig själv när du döper den till något så knäppt.
Jag vet.
Men
väldigt glad i alla fall.
Men jag ska berätta att för att vi, eftersom vi är då borta på min födelsedag, så ska jag fira lite med familjen imorgon. Och jag tänkte att vi skulle åka båt till Storholmen. Och det enda jag önskar mig, det vet du sedan förra året, av mina barn, är ju en liten sång, en låt. Och jag har inte fått någon låt än. Så vi får se om det blir någon i år. Jag vet att Cindy är bortrest nu så att det kanske tar lite tid. Men jag väntar så gärna. Peak, peak, peak säger jag till Kid som klipper ihop den här podden. Men jag har inte fått den än så vi kan inte ha med den i podden. Om jag får den så kommer ni få höra den senare. Men däremot så ska jag nu göra lite smygreklam för någonting. Det här är inget jag får betalt för. Det är några som heter Songfox. Det här är faktiskt ett rolig idé. De heter Songfox och de är så här, för de som inte har, som vi har, barn som kan göra musik och göra en låt, då går man in på där, och jag har nämligen gjort det här, och då kan man liksom skriva så här, men jag har en kompis som fyller år som heter Kalle, jag har en svensexa, jag har en bästa kompis, jag har ett bröllop, du vet, man skriver vad det är för högtid, vem man vill ge, man skriver lite, om jag ska ge en låt till dig kan jag skriva Pernilla, hon är så virrig, hon kommer inte alltid i tid, man kan skriva lite olika historier, och sen så skriver man om man vill ha en upptempo, en ballad, om det ska vara liksom poppy eller rocky eller, och sen så har de låtskrivare som gör en låt till en. Hur kul?
Men va?
Det är jätte, ja, men rolig grej.
Jätte, men det måste ju vara dyrt, för det är ju ändå ett hantverk.
Ja, men det kostar några tusen, men om man till exempel ska ge bort i bröllopspresent eller födelsedagspresent, då kan man ju gå ihop några, för det, alltså, att få en låt, det vet ju jag som har så här proffsbarn som gör låt, eller du,
ja.
Det är ju en present som lever kvar. Skitsamma, jag skrev in en massa och så bad jag dem göra en Sofia Wistam-låt. Jag ska inte spela upp hela den där, men du kan få höra refrängen.
Jättegärna.
Sofia Wistam, nu kommer hon igen. Sofia, Sofia Wistam, charmig, smart och impulsiv, strålar hon i våra liv. Sofia, Sofia Wistam.
Ja, så kan det låta när Songfox gör en present. Så om ni är sugna på att göra en låt, så är ett bra tips att gå in och skriva in där.
Jag tror jag ber Benjamin istället. Ja, men du, då ska jag, vet du vad jag ska göra nu?
Nej.
Nu ska jag gå in och spela min andra föreställning av Peter Pan går åt helvete idag. Och sen ska vi ha avslutningsfest ikväll faktiskt. För att, trots att vi spelar en till imorgon. För att sen åker alla hem och splittras. Så det blir avslutningsfest. Och när vi lämnar Göteborg, då har vi spelat för drygt 20 000 pers här, bara i Göteborg liksom. Det är inte klokt, för alltså, vi är Skandinavium, det är en så stor arena. Och vi har haft utsålt igår, utsålt idag, och jag tror att det är så gott som utsålt på de två sista. Så att det är ganska häftigt ändå att spela för så många människor en så här rolig föreställning liksom.
Wow. Ja. Men nu men då säger vi hej då. Vi ses på min födelsedag. Och så ska vi spela en Benjamin-låt. För Benjamins fantastiska tv-program går ju nu på tv. Och han går ju från klarhet till klarhet, såklart. Och häromveckan så var det ju Oskar Linnros, The Man, The Legend, The Myth, som var gäst. Och så gjorde de en låt ihop.
Ja, så vi avslutar med den, tycker jag. Så himla fin.
Hej då!
Hej då!
Vis att jag blir någon annan. Lär du få samma tomma paket med papper på. Jag försöker förvandla, men jag går i repris och vår himmel är oskyldig grå. Som idag,
som idag,
som imorgon och som igår.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.